Hej och välkomna till Arbetets samtal här med Eva-Lotta Hultén. Du är kulturjournalist och författare och har skrivit den här intressanta boken. Klara, färdiga, gå, en bok om konkurrism. Du skriver liksom om hur det här tävlandet i samhället ses som någonting självklart. Någonting som är naturligt och någonting som samhället drar nytta av på alla sätt. Och du, som du kallar konkurrismen för en ideologi. Hur tänker du då?
Egentligen så är det ju en ganska omedveten ideologi, kan man säga. Därför att vi är inte riktigt medvetna om att vi är så totalt infiltrerade av de här idéerna om tävlande som någonting positivt och utvecklande. Men jag menar att de här idéerna, de här föreställningarna som vi har om att det utvecklar oss och det utvecklar samhället, de påverkar våra föreställningar om vad det är att vara människa, och de påverkar våra föreställningar om vad ett gott samhälle är. Och det genomsyrar alla delar av både vårt samhälle och av våra personliga liv.
Hur kom det sig att du ville skriva den här boken sen?
Ja, från början så var det väl egentligen utifrån en ganska personlig känsla av att jag tycker inte om att tävla. Och sen har jag två barn, varav framförallt ena tycker väldigt, väldigt illa om att tävla också. Reagerar väldigt starkt i alla sammanhang där det förväntas att man ska mäta sig med någon annan. Det kom ur en sån känsla från början som jag haft väldigt, väldigt länge. Men sen så har jag väl blivit mer och mer uppmärksam på hur det inte bara handlar om det där tävlandet som vi har i idrott och sådär, eller att man ibland försätter barn i tävlingssituationer i skolan, utan att det är just de här övergripande föreställningarna som påverkar precis allting. Så att när jag började få syn på det så började jag spara på sådana tankar, artiklar och filmer och sånt som jag såg, och började att se mönstren mer och mer. Så det har väl, själva boken har jag arbetat med de senaste 3 åren ungefär, men idéerna har jag haft mycket, mycket längre. Och till exempel så har jag själv valt att när jag skulle välja lite aktiviteter och så här för mina barn, nu är de så pass stora så nu väljer de ju i ganska hög utsträckning själva, men när de var mindre så är det ju så att man själv föreslår saker. Då valde jag till exempel att föreslå Friluftsfrämjandets aktiviteter, och jag är också ledare inom Friluftsfrämjandet, och det är ett val, därför att det är en organisation som uttryckligen säger vi håller inte på med tävlande. Och det valet gjorde jag ju för 8 år sedan, så tankarna har funnits länge.
För du har ju också varit lite självkritisk, skulle man säga, att du tycker ju också att du har kommit in i det här tävlandet, att du inte är helt motståndskraftig mot samhällets liksom tävlande.
Nej, och det tror jag inte någon är. Alltså, när jag var liten så var jag ju helt ointresserad av tävlingar. Jag skriver om det i boken att när jag var liten så om jag spelade Monopol med min brorsa och han höll på att förlora, så blev han ledsen och började gråta, och då gav jag alla mina pengar till honom och så fick han vinna, för att jag var helt ointresserad av tävlingar. Men sen så har jag ju insett, framförallt när jag jobbar med den här boken, att jag är inte så alltså jag är lite tävlingsmänniska också, därför att jag tror att de flesta blir det i det samhälle som vi har. Vi fostras till att vilja tävla, vilja prestera, mäta oss med varandra. Alltså om du hela tiden utsätts för det trycket utifrån eller de förväntningarna eller så är det väldigt lätt att man hamnar där. Men jag mår fortfarande dåligt av att tävla, men jag kan triggas igång. Framförallt om det är andra människor som är väldigt starka tävlingsmänniskor, så kan jag känna att det är lite så här en god känsla om man vinner över just dem. Annars så mår jag för det mesta dåligt av att gå igång på det där sättet. Eller jag gör det, jag trivs inte med det. Jag trivs inte med vad det gör med mig att börja tävla. Man får föreställningar om människors värde och sådana saker som liksom bara smyger sig på en på något sätt när man tävlar.
Du sa att ena barnet inte gillar att tävla. Hur är det med det andra barnet?
Det andra barnet är inte intresserad av att tävla, men tror jag, om vi hade satt henne i aktiviteter, eller hon hade valt aktiviteter som var tävlingsinriktade, så tror jag att hon hade kunnat bli tävlingsinriktad. Men nu är hon bara allmänt ointresserad. Men det är inte så att hon direkt lider av att hamna i sådana situationer. Men hon söker sig inte till dem heller, och hon är inte särskilt intresserad helt enkelt.
Och sen så skriver du då om att de här idéerna om tävlingsinriktning, att det liksom styr också arbetslivet och civilsamhället. Att man, många chefer kanske tänker att om man pressar sin arbetstagare att tävla mot varandra, så får man en högre prestation. Men är det inte så då i många fall att det faktiskt kan bli så?
Det finns ju en del studier kring det här med tävlande, och det har gjorts en stor metastudie, alltså där man har vägt samman massa olika studier och tittat på det sammanvägda resultatet, och det visade sig att tävlande kommer ut på noll. Det blir varken bättre eller sämre prestationer av tävlande. Och det beror på att de som gillar att tävla presterar lite bättre, medan de som inte gillar att tävla presterar lite sämre. Men det man måste fråga sig då är, för det här är ju då kontrollerade studier och liksom riggade situationer som man kollar på. Men om man tittar på hur det ser ut i verkligheten, så går det ju nästan alltid att inofficiellt mäta sig med andra. Så de som är tävlingsmänniskor kan ju alltid välja att tävla. Men om man riggar riktiga tävlingar, om man utsätter människor för det och säger att nu är det tävling, då kan man ju inte komma undan. Så då underpresterar hälften av personerna. Så att jag skulle gissa, nu finns det ingen studie som har undersökt det här, inte som jag kunde hitta, men jag skulle gissa att det är så att vi kommer ut på minus, därför att de tävlingsinriktade kan alltid välja att i sina huvuden skapa tävlingar. Men när vi skapar riktiga tävlingar så underpresterar en massa människor. Sen är det också så att om man tittar på när det är situationer som kräver lite extra av oss, alltså där vi måste använda vår hjärna, vi måste vara kreativa och sådär. Så om man säger att det här är en tävling om någonting, du ska vinna ett pris, så presterar vi sämre. Och det beror på att vi blir väldigt fokuserade på vinsten. Vi blir rädda för att pröva nya saker, vi blir mindre kreativa, vi blir mer fördomsfulla, det vill säga vi sitter fast i idéer om hur saker ska göras, vågar inte pröva nytt. Så att, det finns en jättespännande studie där man undersökte, man delade in försökspersonerna i två grupper. Alla fick en tändsticksask, ett stearinljus och tändstickor. Man fick en ask med häftstift och tändstickor och ett stearinljus. Och så blev de tillsagda att ni ska sätta upp det här ljuset på väggen och tända det utan att det droppar stearin på golvet. Kan ni fundera lite om ni kommer på hur man kan göra detta? Man har en ask med häftstift, ett stearinljus och tändstickor. Och det som är intressant då, tricket är att man ska komma på att man kan tömma asken med häftstift, häfta fast den på väggen, ställa stearinljuset i det och tända det. Då droppar det ju naturligtvis inte på golvet. Men det som är intressant är att man delade upp de här försökspersonerna i två grupper. Den ena fick veta att de tävlade om ett pris. Och den andra fick veta att försöksledaren ville bara veta, få ett medeltal på hur snabbt människor kunde räkna ut det här problemet. Så visade det sig att de som hade försatt sin tävlingssituation tog 3,5 minut längre tid på sig för att komma på lösningen. Därför att, och det har just med det här att göra, att vi tappar vår förmåga att vara kreativa och sådär. Är det någon som har sett det här tv-programmet Genikampen, tävlingsprogram som går nu? Där är det också så att man ser hur blockerade de här jättesmarta människorna blir när de ska lösa problem under press. Vi presterar sämre helt enkelt.
Just det, vi kan prata lite mer sen om skolsystemet också, betygen och liksom hetsen kring en tävling mer än en kunskap. Men jag tänkte också säga att du har ju inte bara kritiserat tävlandet i sporten, utan egentligen hela sporten. Jag har suttit och läst boken här på kvällarna, och så har jag citerat vissa delar för min man som är väldigt fotbollsintresserad. Det är jag också i och för sig. Men han har blivit väldigt upprörd över att man säger att det är faktiskt inte så bra med de här fotbollstävlingarna då. Är det inte så att fotboll och annan sport är förbrödrande?
Ja, det är en sån här föreställning då som jag tycker är jättekul att ta död på i min bok. Därför att alltså det är ett sånt högtravande ord här, förbrödrande, och man hör det bara i samband med sport. Men alltså, om man tittar på vad är det sporten lyckas åstadkomma, så visar det sig att idrott är just, alltså, det skapar aggressivitet och motsättningar. Det finns ingen sån här, man pratar om en katarsiseffekt ibland, att det är jättebra med idrott därför att då får vi ur oss våra aggressioner. Det finns ingen sån katarsiseffekt, det är en myt. Idrotten skapar aggressioner, den kanaliserar inte några som redan existerar. Så att när man pratar om det här med förbrödrande, så menar man att människor bara genom att komma samman och tävla mot varandra, så skulle det skapa någon slags fred och samförstånd och såna här grejer. Och det är en väldigt konstig föreställning. Det finns ingen substans i det. Om man jämför med andra saker, som till exempel att mötas och spela teater ihop eller göra en dansföreställning eller interkulturella läger eller sånt där, som många också faktiskt ägnar sig åt, så är det en väldigt konstig idé att eller en konstig beskrivning just av idrott, att det skulle vara förbrödrande. Men förmätet, tycker jag, av idrotten att påstå att den är förbrödrande.
Ja, men vi har just haft OS här, där folk har samlats och enats.
Har de enats? Alltså, de har ju träffats, men alltså, OS kantas ju också, alla de här stora idrottsevenemangen kantas ju alltid av skandaler och konflikter och bråk, och det är klart att en och annan blir kompis, alltså, det blir man ju alltid om man träffas så, men den här stora övergripande idén om att det skulle vara bra och utvecklande med tävlan, stora tävlingsevenemang, det finns det inte heller riktigt några konkreta belägg för. Sen kan det vara roligt, men det är en annan sak. Det är kul att träffas, det är kul att tävla också, tycker många. Men det är en helt annan sak.
I en recension i morgondagens Arbetet så står det att en ny definition på den svenska modellen, och det är att integration sker genom fotboll och annan sport.
Ja, alltså, idrotten får ju väldigt mycket anslag just för att de ska skapa integration och möten och sådär. Och nu har jag inga siffror, så jag kan inte jämföra om det är så att idrotten får si och så mycket mer än någon annan. Men jag kan tycka att det är en konstig grej att det är väldigt enkelt i och för sig med idrott. Det är lätt att träffas och spela fotboll eller så. Därför att det handlar bara om det fysiska. Alltså du kan bli kompis med någon på ett väldigt fysiskt sätt utan att behöva språket. Så på det sättet kan jag också tycka att idrotten har en funktion att fylla. Men jag kan tycka att det är underligt att man inte använder sig mer av det jag sa. Alltså olika kulturella. Alltså att inte kulturen får mer. För att, och det finns sådana projekt också. När man jobbar med integration, till exempel med teaterprojekt och så. Det finns i Göteborg här till exempel. Men jag skulle vilja se mycket mer av den typen av grejer istället. För att skapa integration och samförstånd och så.
Sen har vi också frågan om genus här. Att, du har skrivit att idrott är en manifestation av maskulin överhöghet. Och ur den synpunkten så blir det liksom inte ett bra jämställt projekt att man tävlar. Liksom. För att kvinnan är dessutom oftast underordnad mannen i prestationen. Och dessutom så kanske idrottande kvinnor inte uppfyller normen för hur en kvinna ska vara.
Ja, det där är ju en del av ett större resonemang som jag har i boken om alltså vad idrotten är och vad den gör med våra föreställningar om vem som står över vem och så vidare. Men det man kan säga är ju att idrotten som sådan är ju dels bärare av värderingar som finns i samhället, men den förstärker också sådant och skapar sådant som förs ut i samhället. Och inom idrotten blir det väldigt tydligt att det finns prestationsskillnader mellan män och kvinnor. Det finns också enorma problem fortfarande inom idrotten med kvinnoförakt och bögförakt och sådär. Som lärs ut av ledare inom ungdomsidrotten till exempel till barn och unga. Så att, det är en del av ett större resonemang i boken.
Om vi ska säga någonting om skolan då. Och PISA-resultaten har varit väldigt på tapeten och att man har tänkt att den svenska skolan måste omformas kanske på grund av de här proven. Vad säger du om det? Du har ju intervjuat också chefen för PISA.
Ja, det har jag gjort. Alltså, PISA är en av många mätare på hur det står still i svenska skolan. Så att om vi använder den på det sättet som en av många mätare så hade det ju kunnat fylla en vettig funktion. Som det är idag så har det istället blivit del av ett rankingsystem där alltså, man kan säga att PISA har gått från att vara en mätare till att bli normerande. Istället för att användas för att kontrollera hur står det till med svenska skolan, så så använder vi PISA för att tala om så här borde svenska skolan se ut. Därför att vi jämför oss med andra länder och så där helt okritiskt. Alltså andra länder kanske har helt andra mål med sin skola än vad vi har. Men så fort det finns ett rankingssystem så slår den här tävlingsinstinkten till. Och då är det precis som att vi ska vinna PISA istället för att utveckla skolan utifrån föreställningen om vad vi faktiskt vill åstadkomma med skolan.
Men du har ju pratat just om konkurrensutsättningen i till exempel bilprovning, i vården och i många i andra sammanhang, sociala sammanhang, där kanske kritiken ändå har kommit fram att det finns en kritik mot den här konkurrensutsättningen. Men det är få som kanske gör kopplingen till att man lever i det här tävlingsinriktade samhället. Varför tror du att tävlingarna har blivit så normerande liksom?
Alltså jag tror att det är ju något förföriskt det här med listor och tabeller. Det ser ju så himla snyggt ut när man lätt kan jämföra, och det känns som att alltså vi är så fast i den föreställningen om att vi pressar oss, vi presterar lite bättre om vi mäts mot andra. Så att, ja, jag tror helt enkelt att det är det, att vi även på samhällsnivå tror att om vi bara pressar organisationer att mäta sig mot varandra så börjar de automatiskt också prestera bättre.
Men varför utsätter vi våra barn då för tävlingar om det inte är deras instinkt?
Ja, vi utgår från att det kommer att lära dem en massa saker, att det skickar med dem en massa goda värden och vara med i idrotten och sådär. Alltså idrotten påstår ju väldigt mycket om, och även skolan påstår att det utvecklar oss. Så att jag vill helt enkelt gå på de myterna och har inte varit tillräckligt kritiska. Vi blir också blinda. Sådana här föreställningar som finns i ett samhälle, normer som finns i ett samhälle, gör ju oss blinda ofta för det som händer i samhället.
Och så säger du att det kanske är samarbete och vänskap som har gjort vårt samhälle så framgångsrikt. Inte att vi har tävlat och slått ut sämre arter.
Nej, precis. Jag avslutar med, för att inte bara vara negativ i boken, så avslutar jag med ett kapitel som handlar om samarbete. Och försöker att visa att det finns ju föreställningar om att vi människor har utvecklat vår kultur i konflikter. Alltså att man pratar om dialektiken där konflikter leder till utveckling och så nya konflikter och så ny utveckling och så vidare. Men det man istället skulle kunna säga, man väljer att se det på andra sätt, så kan man lika gärna se att vi har utvecklats genom samarbeten. Vi pratar om konflikter mellan olika religioner, olika kulturer och så vidare. Men det är lika sant att vi också har utvecklats genom att möta andra kulturer och samarbeta med andra kulturer. Och även religioner har påverkat varandra på ett positivt sätt genom att mötas och samarbeta.
Har du själv något exempel på när du har känt att det har varit bättre att samarbeta än att tävla?
Ja, det har jag ju många exempel på. Jag kan fortfarande hamna i den här lite reflexmässiga, vad jobbigt, nu gick det bättre för den här människan än för mig. Men om jag tänker efter så väljer jag alltid samarbete. Till exempel, alltså jag är ju, som frilansjournalist så är man alltid väldigt utsatt för konkurrens kan man väl säga. Men jag tror att det har givit mig mer jobb och mera, ja, roligare jobb helt enkelt, genom att jag alltid har valt att försöka lyfta fram andra kollegor och hjälpa andra och så där. Jag har fått väldigt mycket tillbaka på det också, till exempel.
Så det är så samarbetet ser ut för en frilansjournalist, att man också lyfter fram andra även om man kanske inte just får det jobbet insålt då liksom. Mm. Ja, vad ska du göra här näst? Efter den här boken, håller på att lansera den?
Jag vet inte. Men jag skriver väldigt mycket om skolan, så att det blir kanske någonting om skolan. Men det är inte säkert än, jag har inte bestämt den.
Okej, tack Eva-Lotta Hultén, författare och frilansjournalist.